Du lyssnar på En stulen kyss av Christine Merrill, översatt av Charlotta Theorin i serien Historiskt, uppläst av mig, Hanna Schmitz. Ett exklusivt samarbete mellan Harlekin och Hör upp. Till min fantastiska redaktör Maddie Rowe. Du får skrivandet att kännas så lustfyllt att jag nästan glömmer bort att jag faktiskt arbetar. Första kapitlet. Anthony de Portney Smythe satt vid sitt vanliga bord i det mörkaste hörnet av värdshuset The Blade and Scabbard. Hans grå yllerock smält in bland skuggorna som omgav honom och gjorde honom nästan osynlig, vilket hjälpte honom att studera de övriga gästerna utan att det märktes. De bestod nästan enbart av kriminella. Ficktjuvar, inbrottstjuvar, hälare. Och så vitt han visste kanske rent av en och annan mördare. I normala fall brukade det kännas som om man befann sig i sitt rätta element. Men den här gången var han illa till mods när han la ner resultatet av en veckas arbete på bordet och sköt fram det till sin gamle vän Edgar. Affärsbekant, korrigerade han sig själv. De hade visserligen känt varandra i många år, men det vore ett misstag av honom att kalla sin relation till Edgar för vänskap. Rubiner! Tony fingrade på ädelstenarna så att de gnistrade i skenet från vaxljuset på bordet. Oinfattade. Och lätta att sälja vidare. Men de är inte rena, invände Edgar. Jag kan se inslutningarna härifrån. Jag bjuder 50 guineas för allesammans. Det var ungefär nu som Tony borde påpeka att rubinerna var investeringsobjekt som stulits från en markis kassaskåp. Mannen i fråga var en dålig människokännare, men visste en hel del om juveler. Därefter skulle Tony kräva 100 guineas istället, medan Edgar gjorde sitt bästa för att försöka pruta. Men plötsligt blev han trött på allt sammans och sköt ifrån sig ädelstenarna. Nåväl, 50 får det bli. Edgar skärskådade honom misstänksamt. Vad vet du som jag inte vet? Mer än jag kan berätta på en kväll, Edgar. Mycket mer. Men jag vet ingenting om rubinerna som du behöver oroa dig för. Hit med pengarna nu. Detta hörde inte till spelreglerna. Och därför vägrade Edgar att medge att han hade vunnit. 60 då? För all del, 60. Tony log och sträckte fram handen för att ta emot pengarna. Edgar la huvudet på sne. Du kapitulerar alldeles för lätt. Det var inte sant. Kampen hade varit både lång och tröttsam och för Tony kändes kvällens förhandlingar ända som en mindre skärmytsling mot slutet av kriget. Han suckade trött. Tvingar du mig att köpslå? Då sa, 75 guineas och inte en penny mindre. Jag kan inte erbjuda mer än 70. Avgjort. Innan hälaren hann säga något mer tryckte Tony rubinen i handen på honom. Edgar verkade någorlunda belåten, och men inte helt nöjd. Han stoppade på sig juvelerna och slank iväg i en dimma av skuggor och tobaksrök medan Tony återgick till sin drink. Medan han smuttade på den eldiga whiskyn stoppade han handen i rockfickan för att plocka fram brevet och sina läsglasögon. Käre farbror Anthony. Vi är så ledsna över att du inte kunde vara med på bröllopet. Presenten du skickade var mer än generös, men det hindrade mig inte från att sakna dig under den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag vet knappt hur jag ska kunna tacka dig för den och för allt annat som du har gjort för mig och mamma genom åren. Ända sedan pappa dog har du varit som en andra far för mig och mina kusiner säger samma sak. Det var skönt att få se mamma gifta om sig och jag är glad över att Mr. Wilson kunde föra mig till altaret. Men jag kan inte låta bli att tycka att du var mer förtjänt av att göra det. Jag hoppas att varken mitt eller mammas giftermål kommer att skilja oss åt. För jag kommer alltid att sätta värde på din vänskap och dina kloka råd. Min make och jag ser fram emot att du besöker oss så fort du får möjlighet. Din tillgivna brorsdotter, Jane. Tony böjde ner huvudet och bad en kort tacksägelsebön för Mr. Wilsons existens. Hans svägerskas giftermål med mannen i fråga hade satt stopp för hennes planer på att släppa med sig Tony till altaret, trots att han föredrog rollen som tillgiven svåger och stolt farbror.